Det är fredagen den 1 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det är nu ganska långt gånget på 2021. Vi är inne i det sista kvartalet. Och som vanligt på fredagar är det dags att samla Svenska Dagbladets ledarskribenter för en diskussion kring veckan som gått. Jag som har förmånen att få göra det heter Andreas Eriksson. Dagens ledarpanel består av tre personer. En av dem heter Peter Wemblad. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget på Gotland?
Det är bra, som vanligt.
Som vanligt, vad bra! Mm. Med mig från en annan av statsmakterna Brandskattarö har jag Mattias Svensson. Välkommen!
Tack så mycket!
Ön jag syftar på är förstås Lidingö. Sista helgen i september springer man ett lopp där. Ett lopp som du i förra panelen berättade att du skulle delta i. Hur gick det?
Jo, jag tog mig i mål med ojämna plågor. Det gick bra.
Mm, vad roligt. Vad bra att du representerar ledarredaktionen även i den typen av folkliga idrottssammanhang.
Ja, jag blev faktiskt igenkänd av en läsare i Follan. Det var mycket roligt.
Var det en välvillig läsare?
Oh ja, vi var ju på Lidingö.
Ja, just det. Nej, jag tänkte annars att det händer att man sätter krokben på ledarskribenter man ogillar, kanske.
Det har inte hänt mig ännu.
Vi får väl se ifall du springer lopp i mindre vänligt inställda terräng. Med mig också har vi, sist men inte minst förstås också, politisk chefredaktör Tove Livendal. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag vet ju att du inte som vanligt befinner dig i Uppsala eller på Gotland som du brukar, utan i Smålands Salt Lake City, Jönköping. Hur är det där?
Ja, visst. Jo, men det är lite gråmulet och sen har jag läst i lokaltidningen i morse här att ortsborna sörjer därför att det här privilegiebrevet som Magnus Ladulås utfärdade 1284, det ska nu skickas till Riksarkivet. Så att på måndag så ska man en sista gång kunna se det här som allmänhet på Stadsarkivet i Jönköping, men sen ska det skickas upp till Stockholm.
Är inte det typiskt centralmakten att lägga beslag på allt så där fint man har ute i provinsen? Jag tycker det är ett jäkla sätt helt enkelt.
Men det är ett ofog.
Det är det verkligen. Jag tycker, om vi har Jönköpingsbor som lyssnar nu, alltså gör som Magnus Ladulås själv skulle ha gjort. Ta brevet och göm undan det från stockholmarna så ni får behålla det.
Åh nej, nu kan vi bli stämda för uppvigling här tror jag, eller någon sån här lagbrott.
Ja, det ska vi säga då om att Magnus Ladulås, han var väl, om jag minns rätt faktiskt, han tyckte väldigt mycket om Stockholm. Det var ju hans far som en gång i tiden grundade Stockholm och han är ju den första kungen som blev begravd där också. Så att med honom förflyttas ju mycket av centralmakten i Sverige just från Götalandskapen upp till Mälardalen. Så han kanske hade gillat idén där med att ha ett centralt arkiv just i Stockholm. Men nu är vi in på helt fel ämne. Vi ska ju prata om vad som hänt i veckan. Och jag tänkte vi skulle börja med att Socialdemokraterna ju håller på att få en ny partiledare. Hon heter Magdalena Andersson. Valberedningens ordförande Elvis Söderström kunde i veckan berätta att samtliga partidistrikt har nominerat henne som ny partiledare. Så det ser ju onekligen gott ut för henne i den processen. Mattias, du har ju gått till läggen och via dem kommenterat Magdalena Andersson som det verkar då framtida upphöjning i en text som publiceras idag. Rubriken lyder Magdalena Andersson leder partiet bakåt. Du är alltså inte så imponerad av henne låter det som. Hur har du nått den här slutsatsen?
Jag är imponerad av Magdalena Andersson som person. Jag tycker att hon verkar alltså intelligent, begåvad och dessutom rolig, vilket ju är en del av det som har framkommit i debatten här. Men hon är ju sosse.
Onekligen.
och riskerar att leda partiet fel. Och detta, nu tittar ju alla efter omprövningar jämfört med den tidigare ledaren Stefan Löfven som ju känns före detta redan innan han formellt avgått. En sak jag noterade då är ju att under Stefan Löfven så döpte ju Socialdemokraterna om sig till Framtidspartiet. 2012 efter att ha konsulterat en fokusgrupp, vilket känns väldigt 2012. Och redan då var ju det där något lite daterat, för folk hade ju redan insett att efter 2000-tal där vi skuldsatt oss och krigat och gjort annat som gjort att framtiden ser mindre rolig ut, så är det allt färre som vill dit, till skillnad från millennieskiftet när framtiden var det hetaste heta. Så det var en trend att hoppa på för sent, men det är också någonting de har släppt allt mer med tiden. Och med Magdalena Andersson och hennes jämställdhetsgrupp som hon ledde, arbetsgrupp kring jämlikhetspolitik, som skulle bli det här stora avstampet för liksom en ekonomisk utjämningspolitik. De tar ju tvärtom, i första meningen så nämns 1980 och hur Sverige då var världens kanske mest jämlika land sett till ekonomisk statistik över inkomstspridning. Och det där gör ju liksom att nu vill framtidspartiet tillbaka. Och då var det kul att titta på hur lät det då i världens mest jämlika land. Jo, det var ju en stor kulturdebatt på understrecket, inte minst initierad av ingenjören och författaren Sven Fagerberg, som såg en dominans, fast det var borgerlig regering som var en rätt blek och sossig, så han såg framförallt oppositionen under Palme som ett stort hot, och vänsterns grepp över samhällsinstitutioner och inte minst partiet som ett problem, som han etiketterade som vänsterfascism och en vilja att reglera allt.
Men alltså din poäng är att 1980 var inte så bra år egentligen.
Nej, och det är ju också talande för en stat som går väldigt långt i att utjämna ekonomiska skillnader genom väldigt höga skatter, genom ett reglerat näringsliv, genom statligt ägande och liknande som vi fick en kulmen på under 70-talet, skapar ju enorma skillnader mellan styrande och styrda, och det är det vi ser väldigt mycket av kritik emot i samhället och bland fristående röster under 70- och 80-talet.
Mm, just det. Den som vill kan ju titta på exempelvis reallöneökningen för industriarbetare i Sverige som då, om jag minns rätt, närmast står stilla från tidigt 70-tal fram till 90-talet egentligen när det kommer igång igen. Så att det var ju inte någon god period för någon egentligen. Vi ska fortsätta på temat Magdalena Andersson. Tove, en ny partiledare för Socialdemokraterna. Man har pratat en del om hennes humör den senaste veckan. Är det en intressant vinkel på vår eventuellt nya statsminister?
Ja och nej. Alltså det viktiga är ju liksom naturligtvis vilken politik som kommer att läggas fram, precis som Mattias är inne på. Men det är ju också så att vi är människor och vi påverkas av varandra, och den dynamik som uppstår till exempel i partiledarkretsen som nu under detta kommande år kommer att liksom möta varandra i tid och otid i alla möjliga debatter, den är inte oviktig. Vad händer i det rummet? Hur blir konfliktytorna och på vilket sätt kommer de att tydliggöras? Att där blir också naturligtvis de inblandade personernas känsloregister och karaktärer en faktor, absolut.
Men vad vet vi om Magdalena Anderssons känsloregister och karaktär?
Ja, det har väl kommit lite sådär, lite olika vittnesbörd sen, och det är folk som berättar om hur de har mött henne i olika sammanhang, och där finns det båda sådana som inte har upptäckt några sådana avvikelser och andra som har varit med om mer eller mindre raffinerade utskällningar. Så att, ja, jag tycker det man kan inte veta. Det är så att en person som också går i ett nytt ämbete ska liksom prövas i det, därför att man har olika personer, och hur hon är som partiledare det vet vi faktiskt inte än. Och hon har väl också en förmåga att reflektera och fundera vilka beteenden som har gagnat henne hittills och vilka som är tillämpliga i en helt ny situation.
Mm. Vi vet inte hur hon kommer bli som partiledare. Vi vet att hon har varit som finansminister. Och förra gången Socialdemokraterna gjorde en finansminister till statsminister så satt han i 10 års tid. Peter, vad tänker du om Magdalena Andersson, var hon kommer ifrån och vart hon kan leda partiet?
Ja, men jag är ju väldigt tilltalad. Om jag var socialdemokrat så skulle jag ha väldigt höga förhoppningar på henne som partiledare. Jag tilltalas ju av hennes kombination av temperament, intellekt och retorisk skärpa. Alltså de små brottstycken man har fått ta del av från eller interiörer från förhandlingar och sånt där tycker jag vittnar om en politiker som kan vara vass på rätt sätt. Alltså dagens politik är ju full av känslor men ganska liksom full av temperament, men det är ganska banala känslor. Det är liksom kränkthet och vara så upprörd som möjligt, men det är ju en konst att vara arg på ett sofistikerat sätt. Alltså.
Mm. Jag tänker på det Mattias beskriver då, att Framtidspartiet tittar 4 decennier bakåt. Jag kan tänka mig, det kanske är förståeligt, för att man har ju försökt göra olika framtidssatsningar. Göran Persson skulle skapa ett grönt folkhem. Sen försökte man go woke under Mona Sahlin, och sen har man under Löfven mest ägnat sig åt taktiserande i nuet. Att det kanske liksom känns ändå vettigt att återknyta till någon sorts socialdemokratisk 1900-tals tradition. Är den idén, ja, vi är ju inte sossa så vi tycker förstås att idén är dum, men utifrån socialdemokratisk perspektiv, är det så konstigt att man hamnar där?
Nej, absolut inte. Det är ju alla vill ju tillbaka. Alla vill återupprätta någonting. Det är ju en oerhört stark samtidstrend, och det är ju snarare förvånande och talande att Socialdemokraterna är typ sist på den bollen också.
Precis, alla, alltså Jimmie Åkesson har pratat om det fantastiska socialdemokratiska folkhemmet i 15 år, och först nu upptäcker sossarna att de kan prata om det också. Det är...
Men sen finns det ju också en aspekt som handlar om just vad man, som du var inne på, vad har man för aktier i det partiet? Jag tillhör ju de som då ibland har manat Moderaterna att gå tillbaka till sina rötter och back to Boman och allt vad det varit. Och det har ju inte handlat om att vi ska tillbaka till ett samhälle som var då, men att partiet behöver bottna i sina grundvärderingar. Så att den aspekten kan ju också finnas i den förflyttning som Magdalena Andersson vill signalera, att ja, nu är vi är ett nytt samhälle och vi ska inte återskapa någonting som har varit, men vi ska försöka plocka upp det vi förlorade på vägen.
Sen gör ju inte Socialdemokraterna samma distinktion mellan parti och land som Moderaterna kanske gör.
Nej.
True that.
Exakt. Det ska bli jättespännande i alla fall att följa den här processen till dess att då Magdalena Andersson troligen blir ny partiledare, och vad som sedan kommer följa. Det kommer vi förstås fortsätta kommentera i podden. Vi ska gå vidare, hörni, till en annan socialdemokrat, nämligen hon som var högsta höns i Göteborg för ett tag sedan, Ann-Sofie Hermansson, soffan gemenligen kallad, som i veckan friades i ett enskilt drivet förtalsmål i Göta hovrätt. Jag tror att lyssnarna har hört talas om detta, men det var nämligen så att hon i samband med en kulturbråk, kan man väl säga, där Göteborg slängde ut vissa personer från att visa film och ha diskussion i kommunens lokaler, kallade några personer för extremister och anhängare av terrorism. Jag vet inte om jag citerar exakt nu, men ungefär så. Och detta har då drivits ett enskilt förtalsmål mot henne. Alla verkar jättenöjda med att hon friats. För en gång skulle råder enighet på Twitter om allting. Tove, det är bara positivt detta, eller?
Så här är det väl, att jag menar, hade hon blivit fälld så hade ju det öppnat, tycker jag, någon form av avgrund. Och det är väl också, jag menar, att Aron Flam också friades. Det, yttrandefriheten är viktig. Så att jag tycker att det hade varit, jag vet inte, det hade inte känts bra om det inte hade blivit det utfallet. Men därmed inte sagt att det inte finns någonting att diskutera. Jag tycker att SvD:s juridiska kommentator Mårten Schultz har en utmärkt text där han problematiserar domskälen och säger att de här resonemangen som finns, jag tror inte att han ifrågasätter att hon blev fred heller, men han säger att domskälen håller inte. Så att det finns, och jag tycker att han lyfter intressanta aspekter. Så att min önskan här är att vi har en podd nästa vecka när vi försöker reda ut detta lite närmare för att bli klokare och inte bara nöja oss med att det var bra att hon inte blev fälld.
Mattias, vad säger du? Du är ju en varm vän av yttrandefrihet och begriper det på juridik lika dåligt som jag gör. Har du några tankar?
Jo, men liknande. Alltså det här, det var viktigt att få en stoppboll på ofoget att ta oförrätter och tjafs från den politiska sektorn till domstolar och springa och polisanmäla och ta resurser i utredningshänseende som definitivt hörs behövs någon annanstans för käbbel. Att man kallar varandra saker. Det är ett sandlådebeteende i samhällsdebatten som inte behövt. Man måste kunna tåla att få klistrat på sig ett och annat. Men det betyder inte att man behöver acceptera det, utan tvärtom behöver vi en mycket frimodigare diskussion. Och i den diskussionen behöver även Hermansson ifrågasättas för sitt agerande att som politisk makthavare gå in och stoppa ett evenemang och en diskussion för att hon inte gillar deltagarna. För det, mot det agerandet finns väldigt mycket kritik att rikta. Mm.
Vilket då JO har riktat också mot Göteborgs kommun då för att man ansågs bryta mot objektivitetsprincipen som det heter. Peter, du brukar ju vara konträr. Skulle inte du vilja säga någonting om att soffan borde ha satts på vatten och bröd?
Jag fruktade den frågan, men tyvärr, alltså, jag kan inte leverera det.
Nej, okej, okay, då lämnar vi detta. Om någon lyssnare vill höra av sig och prata om detta. Men vi får också följa Toves råd förstås och kan kanske ha en podd att verkligen gå till minsta satsdel i dessa domskäl och se om det finns något ytterligare att utvinna. Men med det sagt så går vi vidare. Och då är det din tur igen, Peter. Mm. Nu ska vi, det är du som har fått äran att göra veckans pandemikommentar. Och när vi pratade om det här på morgonmötet så sa du att du ville prata om människors mottaglighet för frihetsinskränkningar. Och det är ju vackert så. Kan du utveckla?
Nej, men de sista pandemirestriktionerna upphävdes ju här i veckan i Sverige. Onsdagen var ju frihetsdagen. Och firades på lite olika sätt, men det är liksom en reflektion som jag har gjort under de här 18 månaderna eller vad det nu är som pandemin har pågått, inte bara i Sverige utan även internationellt, hur enkelt det har varit för statsmakten att göra väldigt omfattande frihetsinskränkningar. Jag ifrågasätter inte att det har varit liksom nödvändigt att göra frihetsinskränkningar, men jag hade nog förväntat mig att det skulle ge upphov till en mer problematiserande diskussion, men den tycker jag nästan har varit helt frånvarande i den svenska politiska debatten och även internationellt. Och vi har ju även sett att, ja, nu är det bara en enskild undersökning, men det var ju tidningen Economist som presenterade en undersökning för ett antal veckor sedan, hur den brittiska befolkningen såg på avskaffandet av restriktionerna, och där en ganska stor andel av befolkningen faktiskt gärna hade sett att ganska stora restriktioner låg kvar även när pandemin var över. Och det hajar man ju till lite grann för, men jag tror att det där är ett farligt mänskligt psykologiskt fenomen ur ett liksom demokratiskt och frihetligt perspektiv, att alltså, å ena sidan är det väldigt bra att människan är anpasslig, så vi skapar oss ganska, även under liksom extrema omständigheter så är vi väldigt anpassliga och liksom eftersträvar en, hela tiden hittar en ny normalitet. Mm. Men när det normala blir att leva ofritt och att vi accepterar det. Ja, det måste jag säga, det skrämmer mig.
Men varifrån hade du förväntat dig att protesterna skulle komma främst? Alltså från folket, så att säga, bred mening, eller från vissa politiskt håll eller från civilsamhället? Vad tänkte du dig?
Ja, men i den svenska kontexten, nu har vi, får man ju säga att i internationella jämförelser har vi ju haft ganska beskedliga restriktioner. Men jag har ju, jag bor då i Visby. Det finns, jag känner och har många krögar i min omgivning. Och jag har ju märkt på det, för näringslivet och framförallt för restaurangnäringen, så har ju de här restriktionerna varit väldigt kännbara. Det har ju inte bara handlat om att man har fått under stora delar av den här pandemin haft ett de facto näringsförbud och som inte staten liksom har kompenserat fullt ut. Och jag har ju sett många av de här företagarna som har varit liksom närmast desperata, de har varit väldigt upprörda, men har ju liksom närmast ursäktat sig för att när de har protesterat. Att de har inte känt att det har varit riktigt legitimt att ha invändningar mot hur de har behandlats.
Det är ju jätteintressant.
Ja, och det tror jag helt enkelt handlar om att de har läst av sin omgivning att det inte har funnits någon riktig mottaglighet för deras perspektiv. Att det har varit en ganska... Det har inte funnits en mottaglighet för att problematisera den här balansen mellan frihet och restriktioner.
Jag har ju en teori här som jag ska snart släppa in den andra, men först måste jag bara få redogöra för den, för det är så kul att redogöra för sina egna teorier. Kan det vara så här att vi har ju fått vänstern i Sverige och traditionellt, som ofta liksom har stått för systemkritik, har ju blivit ganska etablissemangtrogen i takt med liksom att Sverigedemokraterna och den typen av politiska krafter mobiliserats, så har ju liksom vänstern blivit slutet upp allt mer och mer kring liksom den existerande ordningen. Alltså jag menar, de värsta stenkastarna, anarkisterna, återfinns nu liksom fridsamt på kultursidan och påstår sig värna den liberala demokratin och så vidare. Liksom. Att det har liksom gjort att den delen av det politiska spektrumet blivit ganska tandlöst, och att man vill liksom inte bli förknippad med galningar i USA som vägrar bära masker eller Trump-supportrar och sådär. Och samma sak, liksom den traditionella högern som då länge har också velat distansera sig från den så här våldsamma systemkritik, för det är ju vår tids stora utmaning mot samhället. Det har ju kommit liksom från, vad ska man säga, någon slags högerhåll, ett nationalistiskt håll, helt enkelt Sverigedemokraterna i Sverige då, så att alla vill distansera sig för det där. Alltså, nyliberaler vågar ju knappt kritisera public service längre, för att det liksom är så fint att ha public service, och det är bara sverigedemokratiska kan vara emot det. Kan det vara någonting, eller använder jag alldeles för stora bitar nu? Vad tror du, Mattias?
Jag tror att du har en poäng, men jag vill till detta lägga att jag tror att väldigt mycket handlar om den grundläggande tillit som finns i det svenska samhället och som är spårbar på många sätt, att vi har hela tiden vetat och kunnat lita på att de här restriktionerna är tillfälliga. Och det är acceptabelt på många sätt att staten har en större roll under kristid av typ krig, pandemier och liknande. Och det faktum att Sverige inte har gått till de extremer som länder i vår närhet har gjort med liksom husarrest och andra rent repressiva åtgärder, och att vi i en kontrast snarare har valt en mindre om en väldigt extrem väg att tillämpa restriktioner, så tror jag att det har aldrig funnits någon tvekan kring att restriktionerna är temporära, och då blir det mer en lustifikation att jag har kunnat konstatera att det man grävde fram på krogområdet är ju gamla restriktioner från motbokstiden, med liksom att man ska sitta ner vid servering och sådär. Jag väntade nästan att man skulle få en gräns för hur många supar man fick dricka, och i Storbritannien hade man något obligatorium med mat som påminner om den svenska situationen med bångrätter in och ut. Men det här blev ju mer av komiken än tragik på grund av att vi har kunnat veta att vi ska tillbaka. Det är oroväckande i det Peter tar upp, att liksom det finns en tillvänjning också i det tillfälliga, och att en del tycker att liksom förtryck går att vänja sig vid och att det blir ett sorts nytt normalläge som rent av känns som en trygghet, och att återvunna friheter känns lite jobbiga och kaotiska och svåra att hantera, vilket de är. Alltså, det är ju hela poängen med frihet, att det skapar friktioner och lite motsättningar, eftersom människor får göra olika saker.
Men det jag tänkte på, det Peter skriver, säger, jag känner ju lite, jag slänger ju direkt en sidoblick på dig, Mattias, som gammal då försvarare av friheten. Du tyckte en gång i tiden att värnplikt var slaveri, eller kanske du tycker fortfarande.
Ja, det tycker jag fortfarande, ja, det är ju ett rent faktum.
Ja, men liksom, du har ägnat väldigt mycket tid liksom, mot folkhälsorestriktioner, om det gäller liksom i det vanliga livet, när det gäller liksom alkohol eller sockerskatt eller vad det kan vara. Ändå låter du ändå ganska förstående inför de restriktioner som gjorts nu. Delar du säger att du delar Peters oro, men samtidigt, ja, när det kommer till sin spets, har det varit bra att vi har infört de här restriktionerna? Eller hur känner du dig liksom som liberal inför detta?
Alltså, ja, det är uppenbart att ett flertal länder, och att vi i ett flertal fall gått ganska långt liksom med, alltså det här att stänga ner samhällen var liksom ingen lyckad strategi, och den tror jag det kommer finnas anledning att återkomma till. Men just det temporära är oerhört viktigt, och det har varit en väldigt tydlig premiss i demokratierna som har visat att man klarat av det här. Plus att det är ju samtidigt, alltså vi har ju sett enorma prestationer av det affärsliv som inte varit nedstängt, med högst temporära brister och väldigt lite av sånt som befarades i inledning av pandemin. Nu har vi liksom följdeffekter som vi kommer att leva med ett tag, med omställning av produktionskedjor och så, men det är oerhört mycket av näringslivet, det fria samhället som har kunnat mobiliseras och ställas om och burit mycket av hur vi kunnat hantera den här pandemin, och det ska inte heller underskattas. Så det är därför jag är rätt lugn med konsekvenserna. Det är just för sådana här lägen det finns undantag från de generella reglerna, och friheten som generellt villkor är liksom den samhällsordning jag slåss för, inte liksom i varje sammanhang, oavsett vad, även under krigstillstånd liksom, utan just som en normalitet.
Gärna restriktioner, bara de är tillfälliga, säger alltså Mattias Svensson från ja, Folkpartiet. Det blev en folkpartist av dig också till slut, Mattias.
nu tycker jag att du smutskastar grovt här, men vi tar det, för nu vill Tove säga.
Ja, du vill släppa in Tove. Vad säger du? Ge oss facit kring detta.
Nej, men jag ser den här frågan i ett evigt perspektiv, och det är ju den här liberalernas förtvivlan över att folk inte vill ha frihet lika mycket som liberaler vill ha. Och det finns ju en glidande skala mellan det som är, man kan säga, ja, det här är en uttryckt omsorg för medborgarna, och sen glider det omärkligt över till paternalism, som sen omärkligt glider över till det man kan kalla för förtryck. Och det är ju liksom, svårigheten är på något sätt att se var går den här gränsen och var behöver man rida spärr. Men jag tycker det här är liksom en återkommande vånda som finns, att liberalerna blir liksom Alva Myrdal som säger det är nyttigt för dig med frihet, och så säger medborgaren varför då, det är så jobbigt med valfrihet, och så säger liberalen, ja men tänk i Wibbles form då, en årslön på banken, du kommer att fatta helt andra beslut och känna en helt annan frihet, och varför då, säger medborgaren, det är väl liksom enklare om någon annan bestämmer, så att vi vet att vi kan fatta kloka gemensamma beslut. Så att jag ser att den här frågan, även om den är av en specifik art, så går den ju in i den här eviga dragkampen om övertygelsen om hur bra friheten är egentligen. Och jag tror att den också, det finns någonting väldigt svenskt i detta. Fraser Nelson, som ju gästade oss under hösten med gästkolumner, han älskar Sverige, han älskar sin svenska fru ännu mer, men Sverige kommer som god tvåa. Och han har ju ägnat mycket tid åt att förstå, han tycker att vårt samhälle är så motsägelsefullt just när det gäller synen på frihet. Att å ena sidan så är vi individualister och vill ha frihet, men vi underkastar oss samtidigt enorma inskränkningar som inte skulle godtas på annat håll. Så att här finns, tycker jag, en evig fråga.
Fast det är inte det ännu en illustration. Jag menar, svenskarna gjorde väldigt mycket frivilligt som liksom gick i smittskyddsreducerande riktning. Sen var det på några håll inte tillräckligt och talande nog mycket i en politiskt kontrollerad sektor som den kommunala omsorgen. Men
jo, vi vill både ha kakan att äta, vi vill både känna att vi har ett fritt val, att vi tar eget ansvar och så. Samtidigt så förväntar vi oss, vi blir väldigt snabba att peka finger också om vi upplever att myndigheterna inte har gjort sitt. Och att ni skulle väl ha sagt det här då.
Mm. Hörrni, vi måste gå vidare. Utåtvekat ett intressant ämne som vi kommer att återkomma till. Men Tove, vi ska gå till dig faktiskt, för det har blivit dags för ett nytt avsnitt i ledarredaktionens serie Så funkar en ledarredaktion, då Tove ritar och förklarar för oss och får få kunniga kring hur man tänker då på en ledarredaktion. Och nu har vi ett skarpt case. Det är tisdag morgon den här veckan, den 28 september. Och det första som sker när Sverige vaknar, det är att vi får reda på att ett bostadshus i Annedal i Göteborg har drabbats av ett bombdåd. Massor av människor är skadade, folk, det ryker, folk klättrar ut från balkonger och så vidare. Så när vi sätter oss på vårt morgonmöte på morgonen så har detta precis skett. Vi vet inte så mycket mer än det jag egentligen sa, att ett hus har sprängts helt enkelt. Hur resonerar man som politisk chefredaktör på en tidning då, Tove?
Ja, man försöker hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det ena är ju liksom de direkta konnotationerna som finns, liksom synapserna som är upparbetade i hjärnan, och de drar ju åt det håll som väldigt många har givit uttryck för, att ja, vi har kämpat med gängbrottslighet och allting under lång tid, och är det här nu en eskalering, får vi se någonting som vi inte har sett förut, för det har vi ju, den sortens gränser har hela tiden överträdits. Så det är ju liksom den ena delen, och den andra delen är ju vad vi gör i vår professionella yrkesroll och vilka avvägningar som görs då. Vad kan vi skriva, när kan vi skriva, vad känner vi till? Och det är liksom journalistikens grunduppdrag som går igång. Mm. Så det är ju, och sen då naturligtvis den här önskan som alla har i det digitala samhället, att snabbt kunna komma ut med någonting som står i konflikt med att man kanske inte har fått all fakta verifierad. Så att det finns en risk att man hemfaller åt spekulationer och för tidigt dragna slutsatser. Så att det är ett helt batteri, ska jag säga, av tankar och processer som går igång.
Hur gjorde vi i det här förfallet konkret?
Vi höll öppet. Vi sa att vi väntar med att skriva tills vi vet vad som har hänt. Därför att det blir så förärligt om man också har fel, att man har blivit för skjutglad med fingret, så att säga, och sen sitter man där och hade fel och så. Och sen är det ju också det, ingen vill vara Krösa Maja heller, det blir mycket hån på det. Så att vi sa att vi får följa utvecklingen, och så fort kommer fram någonting verifierat, då får vi vara beredd på att ställa om sidan. Men om det inte är så att vi får fram någonting, då får vi planera för att ha andra ämnen på sidan imorgon. Även om det då, man kan ju potentiellt komma inför det att man får information om läget precis när tidningen går iväg, och då kommer man att kännas lite off från banan dagen efter. Men det är nog ett pris man får vara beredd att betala. Det är bättre än att ha varit ute och skrivit någonting som inte man har fog för.
Mm. Jag ska släppa in Peter här. Du är inte bara ledarskribent och pappa. Du har ju också en bakgrund som ansvarig utgivare och chefredaktör för en lokaltidning, nämligen Gotlands Allehanda. Nu vet jag inte hur man bevakar bombdåd i Göteborg från Gotlands horisont, men om något liknande hade skett i Visby under din tid, alltså hur tänker man då? Hur snabbt drar man slutsatser och hur jobbar man?
Mycket på det sätt som Tove beskriver, alltså att man får försöka hålla huvudet kallt, men naturligtvis så är ju ens uppgift att förmedla så mycket som möjligt till sina läsare om vad man vet och liksom vilka scenarier som kan vara möjliga. Så att, men Ja, nej, men det finns ju den här konflikten mellan liksom snabbhet och ha tillförlitlig fakta. Liksom. Mm.
För jag tänker att nästan alla oss, eller det har vi har ju, media ägnar ju så att gestalta och återge verkligheten utifrån någon form av förförståelse. Och den förförståelse vi gemensamt skulle jag nästan säga i Sverige har idag, det är ju att bombningar har att göra med en viss typ av kriminalitet. Det som Tove beskriver, de här, det som går snabbt i hjärnan som vi kopplar. Och det är väl i sig inte så konstigt att det finns en viss förförståelse i ett samhälle inför vissa fenomen. Eller, Tove, eller ska man ändå vara väldigt försiktig med det? Hur tänker du inför detta?
Nej, men jag har all förståelse. Jag har ju sett nu att de som då var snabba att skriva, visserligen att vi har ingenting bekräftat än, men om det är så att det är koppling så kommer det här och så vidare. Jag har förståelse för det. Och sen är jag samtidigt glad över att vi valde att inte skriva för mig visste, men jag ska inte ta gift på att vi aldrig någonsin skulle kunna göra det, därför att vi har den kunskap vi har, och det hade inte varit helt artsfrämmande att detta hade haft en koppling. Så att jag tycker liksom att det finns en efter varje sånt här fall så måste man ju på varje redaktion gå igenom och fundera på hur såg våra avvägningar ut, gjorde vi rätt, finns det någonting vi kan ta med oss till nästa gång. Och vi hade ju också, ska man säga, i vår intervju här i veckan i podden där Paulina intervjuade Ayaan Hirsi Ali, så började, det var ju samma dag, så att de tog sin utgångspunkt i det. Och där fanns ju absolut den tanken öppen att det här är kanske liksom bara en fortsättning på det vi har sett. Och jag förstår varför tankarna gick dit, och det säger ju, det tycker jag är, jag kommer skriva om detta på söndag. Det är ju en, det pekar ju, utan att försvara att man tar i med spekulationer innan man vet, men det större problemet är ju det faktum att det är så tankarna så lätt går, därför att vi har ett problem som vi sitter i sedan länge. Mm.
Det här handlar ju i grunden om ett psykologiskt fenomen som gäller alla människor. Alltså att konfirmationsbekräftelsebias brukar man kalla det för, att hjärnan söker ju bekräftelse utifrån de invanda tolkningsmönster som man har. Så att den som påstår sig inte kunna trampa fel i en sån här, när någonting sånt här händer, har inte så mycket självkännedom, skulle jag säga.
Eller ljuger. Ja. Hörrni, vi ska vidare till dagens sista punkt, den här lite lättsamma rundfrågan som vi brukar ha varje fredag. Och idag har jag gjort den ännu roligare än vanligt. Vi ska nämligen ta fasta på att vi har inte firat det, men förut, hade det varit förr i tiden, så hade vi precis firat Mikkelsmäss. Om det var nu, för det var då nämligen i onsdags den 29 september. Förr i tiden i det gamla bondesamhället var det här en extremt viktig dag. Den kan väl kanske då jämföras med amerikanska Thanksgiving eller andra skördefester. Då lagt 2 månader före Thanksgiving, med tanke på att det är viss klimatskillnad mellan Virginia och Skandinavien. Men poängen var i alla fall att den 29 september, Sankt Mikaels dag, då var skörden bärgad, då var bodar och skafferier och fataburer och visthus helt fulla med godsaker inför vintern. Årets arbete var slut, då fick tjänstefolk sin frivecka, då hade man marknad, då man träffades och drack brännvin och slogs och hade det trevligt. Den här helgen har du inte överlevt in i industrisamhället, än så länge i alla fall, det är möjligt att den kommer. Men om jag tänker så här, min tanke är så här, att om att vara ledarskribent, det är ju också att så och att odla jord. Man sår små frön som sen liksom kan växa upp och bli små intellektuella planter. Så att jag skulle vilja be er att sammanfatta, att ha en liten skördefest och sammanfatta ert intellektuella skördeår helt enkelt. Vad sådde ni? Vad har ni sått och vad har ni kunnat skörda? Vad vill ni liksom visa upp? Det är kanske en helt obegriplig fråga, men jag skulle ändå vilja att ni gjorde ett försök. För om ni inte har något bra svar, då kommer jag istället föreläsa om ärkeängeln Mikael. Då, så att, och det vill vi inte. Så att, vi gör ett försök i alla fall. Jag tänkte att du, Mattias, ska få börja.
Ja, alltså att skriva ledartext, det är ju lite grann som någon har liknat det vid att skriva i sand, så sen kommer en våg och sköljer ur det och sen är det en ny dag. Men idéarbetet är ju mer evigt och en del texter blir ju kvar. Men det jag tänker på framförallt är ju en bok jag skrev klart för 10 år sedan som heter Glädjedödarna, en bok om förmynderi, som jag nu har suttit och uppdaterat och bollar de sista detaljerna på manus med i dagarna, och den kommer i november, så det är så att säga en intellektuell samling i ladorna som jag ägnat helger och sommardagar och sånt där åt, som kommer att finnas där att plocka fram i november när det är som gråast och slaskigast, så blir det en releasefest och förhoppningsvis en bok som kan bli lika varaktig som den tidigare har varit.
Men det här är ju helt fantastiskt. Det är exakt det här jag menar, Mattias. Du har liksom gött den här grisen i 10 år. Nu ska den slaktas och fläsket ska serveras.
Precis så.
Intressant. Precis så. Ja.
I alla fall har jag plockat fram ur skafferiet och stekt upp lite gamla rester som jag hoppas ska vara smakliga också.
Ja, men du ser, också liksom, framöver. Det intellektuella arbetet som du gjorde alltså för 10 år sedan kan det beror ju på att samhället kanske inte har gått din väg, så det är fortfarande aktuellt, vilket är lite mer dyster förutsägelse eller dyster tanke. Men
ja, det har ju funnits en del ytterligare att skriva om, och frågan om förmynderi är ju dessvärre fortfarande aktuell. Men det är en rolig historia också. Mm.
Tove, vad skördar du för intellektuella frukter denna höst 2021?
Det är en tråkig fråga. Jag vill ju skryta jättemycket över min faktiska grönsaks- och fruktskörd.
Den har vi alla sett, men jag tror att skulle folk känna till den, så skulle ditt hus bli södra Gotlands mest populära turistmål. Så vi ska hålla det hemligt för menigheten.
Nej. Gå in på Instagram och titta på min mangold. Jag säger bara det. Jo, nej, men jag jobbar med intellektuella fruktträd, och de bär ju inte frukt samma år, utan man får jobba på några år innan det faktiskt händer någonting. Och i augusti 2019 så skrev jag en första text om försöken att rädda biblioteket i Hoting uppe i Jämtland, eller nordvästra Ångermanland kan man nog säga att det är. Och det har tagit sin tid, vi har fått vattna och gödsla och ta hand om det där, skriva en ny text i december 2020, och nu då för ett litet tag sedan så kom besked om att biblioteket får vara kvar. Så att trägen vinner.
Det var ju jätteroligt. Grattis till dig och grattis till Hotingborna. En fantastisk skörd. Peter, du då? Mm. Hur ser din skördemånad ut?
Ja, men jag klev ju in på ledarredaktionen lagom till vårsodden i mars. Mm. Och då hade jag nog en mer eller mindre uttänkt strategi om att jag ville så bidra till diskussionen om, alltså jag såg en tydlig konflikt mellan Sveriges politiska ambitioner vad gäller klimat och miljö, och ett politiskt system och en lagstiftning som verkar åt helt andra hållet. Alltså vi vill se en snabb förändring, men vi har ett politiskt system som bromsar förändring. Och den här målkonflikten mellan den, jag tycker nog med att jag har bidragit till blivit ännu mer fart i den diskussionen. Jag har ju haft viss hjälp av verkligheten med Cementa, inte minst, som verkligen liksom har aktualiserat det här. Men där tycker jag mig kunna liksom skörda en större medvetenhet om de här målkonflikterna som politiken behöver hantera, både inne i politiken och i samhällsdebatten.
Mm. Och här tycker jag man kan se, om vi fortsätter på samma metaforspår, vikten av att gödsla med erfarenheter från andra sektorer, för att du har ju varit verksam i näringslivet nu i något decennium, och därifrån då du, jag antar att du har hämtat mycket kunskap och sånt som då kan föras in då på den offentliga arenan, insikter och kunskaper som kanske ja, inte så varit så välkända, och så kommer det fram. Så att,
absolut.
Det är väl värt det. Men vad bra, hörni, då börjar det närma sig slutet. Jag ska bara som slutkommentar, i inledningen pratade om Magnus Ladulås och grav i Stockholm, så blev jag alldeles kall, för jag hade ett vagt minne om en gravöppning för ett tag sedan, så jag har hunnit snabbgoogla detta, och Magnus Ladulås grav öppnades för några år sedan, mycket riktigt, och man fann då att det är nog inte han som ligger där, utan det var skelett från eller kroppar, kvarlever från flera personer från 1400-talet. Men det är i alla fall, hans gravkor har ju alltid funnits där, och traditionellt så har han ju ansetts ligga där, så att jag ger mig bara ett halvt fel där. Och det är möjligt att man ska göra fortsatta undersökningar på den där graven, så får vi se vad som händer. Men då har jag räddat den, så ni adjunker i historia behöver inte höra av er om det. Vad bra, är det någon som har någonting att tillägga, eller ska vi ta helg?
Ja, men hur ska du själv fira Mikkelsmäss, Andreas?
Intellektuella frukter kan man ju knappast tala om i mitt fall, så att jag får väl gå ut och kratta i trädgården eller något sånt där mer profant sådär. Så, jo, men jag har lite hösthallon faktiskt att skörda, det kan jag göra. Hörni, Tove, Peter och Mattias, stort tack för idag.
Tack själv.
Tack själv. Tack. Trevlig helg.
Ja, precis. Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas ni får en trevlig helg också. Det ni har lyssnat på är ju ledarredaktionen från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, dock ej om det angår Magnus Ladulås grav, eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström, och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.